Det här är en podd från Sveriges Radio.
För att vara över 80 år gammal så hade fru I väldigt få minnen. Ja, hon var ju inte dement på något vis, men det var bara en handfull anekdoter från sitt liv som hon valde att dela med sig av när vi kom på besök. Problemet var att det alltid var exakt samma 5 anekdoter. Någon om hur hon fick kaffefatet, något om fotot som satt vid köksbordet och en om hur gott hon tyckte att kaffe luktar. Ja, inga dramatiska eller storvulna äventyr utan i ärlighetens namn närmast poänglösa historier som var helt okej att höra första gången. Men 30:e gången höll man på att dö av tristess. Hur vi än försökte att prata och fråga så kom det liksom inga andra berättelser. Så en gång råkade vi få syn på hennes smyckeskrin som stod på byrån och bad att få titta i det. Och då öppnade sig en ny väg till en minnesbank som hon kanske till och med själv trott att hon hade glömt. För plötsligt bubblade historier om 18-årsdagen då hon stukade vristen. Konsertbesöket hade gått en maska på strumpan. Den första kyssen i en dunkel portgång med kärleken som stack. En elak kommentar från svärmor. Och ögonblicket hon förstod att ruinens brant närmade sig. Ja, det var ingen måtta på hur många detaljerade minnen som fanns bevarade i det där skrinet. Historierna rann ur henne när hon fingrade på halsband, armband och ringar och med dem följde också en del tårar. Möjligen blev det för mycket för nästa gång vi besökte fru I så var skrinet undanställt och vi var tillbaka i berättelserna om kakfatet och kaffedoften. Hon var inte mycket av en känslomänniska och hade nog trott att de där sentimentala, smärtsamma och omtumlande upplevelserna var utläkta och raderade ur minnet. Och att låta bli och tänka på något i hopp om att kunna glömma bort det är en beprövad teknik. Det vore ju ganska skönt att bara få glömma bort en del jobbiga grejer man varit med om. Trycka på delete i minnet och förpassa det till papperskorgen en gång för alla. Riktigt så enkelt är inte det mänskliga minnet konstruerat, men modern minnesforskning har ändå öppnat en hel del vägar för att kunna glömma bort sånt man inte vill komma ihåg. Och det ska vi prata om i dagens Kropp och själ som har rubriken Den läkande glömskan. Välkommen, jag heter Ulrika Hjalmarsson-Neideman och kropp@sverigesradio.se är vår mejladress.
Har du någonting som du skulle vilja glömma?
Ja, det har jag säkert. Men jag vet inte vad.
Du har redan glömt det?
Ja, precis.
Har du någonting som du skulle vilja glömma?
Ja, det finns väl en hel del som jag vill glömma.
Något speciellt?
Förra året.
Hela förra året?
Ja, halva.
Var det ett dåligt halvår?
Ja, det var det. Andra halvan.
Var det något speciellt som hände?
Ja, det gick dåligt med ekonomin.
Tror du att det går att glömma?
Nej. Det sitter i bakhuvudet alltid. Det försvinner inte.
Om du skulle försöka glömma, hur tänker du att du skulle göra då?
Jag får tänka framåt och positivt. Så det faller längre bort. Så det inte kommer fram hela tiden.
Hur känner du nu inför 2018?
Ja, det ser lite ljusare ut.
Tror du att det går att glömma om man liksom bestämmer sig för det?
Jag tror det. Men man måste liksom försöka ganska mycket för att det ska funka. Liksom.
Och hur skulle du göra i så fall?
Om det är någonting som liksom påverkade mig jättemycket om jag försöker glömma det, då skulle det vara att göra någonting så att jag ska inte tänka på den grejen, tror jag. Typ spendera tid med mina vänner så att jag har någonting att göra och inte vara ensam med mina tankar och sånt.
Om vi säger att någon skulle göra något elakt mot dig. Mm. Tror du att du skulle vilja glömma det då?
Nej, och det har hänt. Och då tänkte jag att jag skulle inte vara den person som jag är. Om jag har inte upplevt den. Och genom att jag har upplevt den. Och...
Vad gör han?
Hon!
Jag ställer lite frågor.
Hon ställer frågor. Mm. Jag tror att tar man den på den bästa sätt... då är man antingen starkare eller har någon annan perspektiv i livet. Och då är det bra att också ibland dela den erfarenhet eller den hemska grej som man har upplevt till någon annan.
Några röster om glömska som Viola Nilsson hade fångat i Kista i norra Stockholm. Och för att förstå oss på glömskan så måste vi först få lite baskunskap om minnet. När vi är med om en händelse bildas ett avtryck i hjärnan som sen processas och lagras, och den processen kallas för konsolidering. Innan minnet är färdiglagrat är det skört och kan lätt störas ut, men när minnet väl är lagrat i långtidsminnet är det stabilt. Fram till i början av 2000-talet så trodde man att den här minnesprocessen bara skedde en gång direkt efter händelsen. Men en grupp amerikanska forskare visade då att minnen är möjliga att påverka varenda gång vi tänker på dem. En av de forskare som står bakom den här sensationella upptäckten heter Joseph Ledoux, professor vid New York University. Och han var på Sverigebesök nyligen och då förklarade han processen som kallas för rekonsolidering av minnen så här.
Reconsolidation is a process by which memory changes after you do the remembering itself. So for example, in some situation where you've experienced something for the first time, you'll form a memory of that event. And then later you will be reminded of that event, maybe because of some stimulus or maybe just a spontaneous memory. But when that memory is brought back into your mind, the memory becomes vulnerable to change at that point.
Varje gång du plockar fram minnet av en händelse startar en process när minnet är sårbart och möjligt att förändra. Det är en funktion som har haft betydelse för oss evolutionärt eftersom vi behöver uppdatera våra minnen med ny information som följer med när minnet återlagras.
So it's a process of taking an old memory and turning it into a new memory that has to be restored.
När forskarna upptäckte det här började de genast fundera på hur man skulle kunna behandla patienter som vill bli av med minnen som lider till exempel av posttraumatisk stress. Hypotesen är att om en person varit med om en trafikolycka och blir påmind och mår dåligt så fort det finns bilar i närheten skulle man kunna återkalla minnet av olyckan och sen med hjälp av medicin störa återlagringen av minnet.
Through a therapeutic process, you could reactivate memories about cars, perhaps just thinking about them. And then through some procedure that would block the restorage of the memory, you would then be able to dampen that memory. Some say erase the memory, but I think it's more appropriate to say dampen it. And then the next time the stimulus occurs, you would be less troubled by it. At least that's the hypothesis.
Joseph Ledoux vill inte kalla det för att radera minnen utan snarare dämpa dem så att de inte stör personen så mycket. Man har också övervägt möjligheten att behandla personal i räddningstjänsten med betablockerare för att de ska slippa minnas hemskheter de blivit vittne till.
Let's say you're a firefighter and you know you're going to go into a situation where there could be some very traumatic stuff where you have to go rescue somebody in a building and you could see some awful stuff you don't want to remember. This has been actually proposed that, you know, you rescue workers might be pre-treated with propranolol so that they could go in and do this but not have profound memories of the experience.
Frågan är om det är etiskt riktigt att beröva människor på deras minnen.
There are some really important ethic issues around this, isn't it?
The ethics questions have been raised. So the question is, should you be allowed to manipulate a person's memory at their request to try and help them feel better? So every time a person goes to a therapy session, they're basically changing memories.
Ja, eller så är det inte så komplicerat, resonerar Joseph Ledoux. Man hjälper en person att dämpa ett minne som hen vill bli av med.
The therapist is talking with them, asking them to reevaluate their life, which is a memory, asking them to form new expectations about how to behave in the future and so forth. All of that is about learning and memory.
Det är ju vad terapi går ut på. Skillnaden är bara att man använder sig av en kemisk substans. Och det är inte alls nödvändigt. Det finns andra metoder, som att distrahera patienten med någon uppgift som den ska utföra under tiden som minnena lagras. Men hur långt har forskningen kommit? Finns det behandlingar?
Well, the truth is that the clinical application of reconsolidation has yet to be firmly established. The problem is most of the convincing research has been done in animals with very simple kinds of learning tasks where, for example, the animal has a tone and a shock.
Ja, det mesta av forskningen har gjorts på djur kring väldigt enkel inlärning. Man kopplar ihop en ljudsignal med ett obehag som en elstöt och djuret minns smärta när det hör ljudet. Den här sortens minnen går inte riktigt att jämföra med komplexa minnen som upplevelser av krig eller tortyr, och det är viktigt att förstå skillnaden.
But that's very different than the complex set of traumatic memories that one would have after living in under torture or some other kind of thing. So we have to keep those two kinds of memories separate.
Den stora vinsten är alltså inte att radera svåra minnen, utan få dem mindre smärtsamma. Och det är mer möjligt, menar Joseph Ledoux.
Because you would turn down the volume of the traumatic memory, but still have the content of the memory. So trauma therapists often argue that we don't want to erase people's traumatic memories because their trauma is part of their life.
Hej och välkommen Filip Arnberg, psykolog och docent i klinisk psykologi vid Uppsala universitet.
Tack.
Vad tycker du om den här teorin om rekonsolidering av minnen? Du stod och nickade och tänkte lite under den här intervjun.
Ja, jag tycker det är hemskt intressant. Det är ett bra exempel på hur ny forskning kan ha dels en potential att förklara det vi redan gör idag, och hjälpa oss att göra det vi gör idag fast mer exakt. Och dels så kan det ju också leda till helt nya sätt att hjälpa människor.
Mm. Är det här en etablerad kunskap, att man ser på minnen, det här rekonsolidering av minnen eller återlagring av det på det här sättet? Är alla överens om det här?
Ja, kanske inte helt överens, men jag tror att många skriver nog under på att minnen kan förändras genom att tänka på dem. Och som en klinisk psykolog så hör jag ju när Jolie Doe pratar om terapier, så hör jag ju mycket som stämmer överens med det som vi gör idag. Men det vi gör idag har ju den nackdelen att vi förstår ju ännu inte de exakta processerna som ligger bakom varför det går bra ibland och varför det går sämre ibland.
Mm. Den här forskningen, när den kom, det finns en person som heter Karim Nader också som var en av huvudpersonerna kring det här. Det fick ju väldigt mycket ståhej eftersom det gjordes en film som heter Eternal Sunshine of a Spotless Mind, där man faktiskt raderade ut, då i det här fallet var det då ett kärlekspar, deras historia tillsammans. Och då kändes det ju väldigt, som det fanns väldigt mycket etiska aspekter av det här. Håller du med om det?
Ja, det gör jag. Alltså, att prata om den här forskningen och eventuella applikationer av den som medel för att radera minnen, det leder ju till så många otroligt konstiga konsekvenser och svåröverblickbara att jag tror att det är klokt att kanske inte prata om det alls på det viset, att man raderar minnen. De som har sett filmen ser vilken förvirring som kan uppstå. Och jag tycker det är ett bra exempel på åtminstone en del av de konsekvenserna som vi skulle se ifall man började radera minnen. Och här tror jag att det är väldigt viktigt för forskare och experter inom området att vara väldigt tydliga med vad det är som egentligen händer när man uppdaterar ett minne eller när den här rekonsolideringsprocessen påverkas.
Det verkar som att det finns två olika delar av det här. Antingen att man försöker att förändra minnet då i efterhand i samband med att man återuppväcker den och rekonsoliderar. Men det finns också en del som man pratar om här, att man skulle kunna försöka att redan innan minnet har lagrats ordentligt, konsoliderats första gången så att säga, att man skulle kunna förändra det. Är det en mer... Det var det han pratade om, de här räddningsarbetarna här. Är det en mer möjlig väg?
Ja, eventuellt. Alltså det har ju redan provats ett antal gånger i flera studier att ge nyligen utsatta personer det här preparatet som är ett lugnande preparat, att ge dem det här medlet för att inlagringen av minnet ska ske med en lägre stressnivå och på så sätt inte vara lika jobbigt att tänka på. Men det har ju visat sig, vad vi vet hittills i alla fall, är att det kanske inte är en så effektiv metod. Och vad gäller räddningspersonalen så tror jag att det kanske inte är en väg framåt att alla ska få en sån här liten tablett innan de gör svåra saker. Det är ju faktiskt så att de allra flesta som jobbar inom räddningstjänsten, de klarar sig bra. De är förstås med om jobbiga saker, men de allra flesta har också egna verktyg för att på det sätt som de själva tycker är bra, hantera de här minnena och hantera de här situationerna. Däremot kanske man skulle kunna tänka sig att det finns en liten andel av personer som jobbar i de här yrkena som är mer utsatta, som har en högre risk för att den här typen av minnen skulle sätta sig och bli plågsamma på lång sikt. Och där kanske det finns någon möjlig tillämpning, fast det ligger nog en bit fram i tiden, tror jag.
En annan metod som det också gjorts en studie om för inte så länge sedan, det är när man har låtit patienter på akuten spela Tetris. Alltså ett sånt där dataspel, ganska enkelt men ändå rätt metodiskt spel som man ska spela. Och då under direkt efter det här hade hänt, när de satt och väntade, så fick de spela det här istället. Varför påverkas minnet av det?
Ja, de där studierna är intressanta. Det finns ett par stycken studier där folk har fått spela det här visuellt utmanande spelet. Och tanken här är att sysselsätta hjärnan som hanterar visuell information och ger den så mycket att göra att den inte hinner så noggrant pränta in de visuella intrycken från den svåra händelsen. Så att Tetris-bilderna då, eller Tetris tävlar med bilderna från den svåra händelsen om att bli inlagrade väldigt tydligt.
Så det är själva det visuella man jobbar med?
Ja, men precis. Det här forskarlaget har ju prövat med att jämföra Tetris med verbala uppgifter, till exempel en frågesport där du måste läsa frågor och liknande. Och där tyckte man sig se i alla fall att Tetris-spelet kunde tävla bättre mot de här jobbiga, plågsamma minnesbilderna.
Stanna kvar, Filip. Vi ska höra ett reportage om en person som har en rad svåra upplevelser i bagaget som han helst vill glömma bort.
Man kan inte glömma allt. Man tänker på sitt liv hela tiden. Från när han född tills nu. Man tänker på sina föräldrar, på sitt hemland. Man tänker på skillnaden mellan sin kultur. Det här kulturet är i det här landet med nytt språk, nytt samhället. Man tänker hela tiden, man kan inte glömma. Det är jättesvårt att glömma.
Vi är hemma hos Chocky, i en stor tvåa i centrala Norrtälje. Och jag hinner knappt sätta mig till rätta i den svarta lädersoffan innan Chocky börjar berätta om hur det är att minnas kriget, flykten och det gamla livet i Syrien. Chocky har haft som strategi att försöka glömma. Han pratar helst inte om det han gått igenom och undviker saker som påminner om den svåra tiden och kriget. När kriget bröt ut i Syrien och Chocky vid 27 års ålder fick hem en inkallelseorder bestämde han sig för att fly landet.
Det är kriget. Jag vill inte konflikta med de andra, de mina grannar, mina kusiner. Jag är man, liksom man som har använt bara pennor och pappret. Jag kan inte någonting annat.
Sen går allt snabbt. På 10 minuter måste Chocky packa ihop hela sitt liv. Han får med sig lite kläder, pass och betyg från universitetet. Bussen går till Libanon och därifrån tar sig Chocky först till Turkiet och sen vidare via en skranglig gummibåt mot Grekland och Europa. Båten går vid 3:30 tiden på morgonen och precis när Chocky satt sig till rätta berättar smugglaren att han inte tänker följa med. Istället visar han Chocky och de över 40 andra migranterna hur man kör båten och i vilken riktning de ska innan han sticker från platsen.
Det här personen som har ordnat den här resan, han har sagt 30 och det var 43 personer. Och det tog med oss, en av oss,
körbåten.
Så det här personen som har ordnat, han åkte inte med oss.
Så ni förklarar er själva?
Det stämmer.
Och hur hittade ni?
Vi har lärt oss på en gång, det är bara 5 minuter eller 10 minuter.
Hur långt var det att köra?
45 minuter.
Var ni rädda?
Absolut. Och vad heter de från turkiska hören från turkiska militär eller turkiska polisen? De försökte att stoppa oss, men vi lyckas.
Hur då?
Och de försökte att kasta på oss någonting för att våra båt stanna eller fastna det här. Men vi lyckas och vi har hamnat i Greklands sidan. Så de har släppt oss.
För lite mer än 2 år sedan landade planet från Grekland på svensk mark. Och den 9 maj 2016 fick Tjocki svenskt uppehållstillstånd. Han började genast att studera svenska och jobba för att lära känna svenskar och ta sig in i samhället.
Ja, man får säga att jag har studerat så fort att jag var väldigt aktiv då för att jag behöver det här språket. Det är liksom väg mellan mig och folket, mellan mig och svenskar.
Och det går bra för Tjocki. Han har lyckats skaffa lägenhet, vänner och få jobb som tolk på Arbetsförmedlingen. Jag frågar Tjocki hur han hanterar allt det jobbiga som har varit och minnena efter flykten. Han berättar att man måste glömma för att kunna fokusera på framtiden och nuet.
Om jag kunde inte hantera de minnena, om jag kunde inte hoppa över eller glömma tillfället dem, så jag kunde inte skaffa mitt jobb, jag kunde inte få den här lägenheten, jag kunde inte försörja mig själv, försörja min familj. Så om man gör inte det, om man glömmer inte tillfället bara, så man kan inte fortsätta sitt liv, och man kan inte hjälpa dem som tänker på dem. Om man vill hjälpa dem, så man måste glömma tillfället för att få nya saker, nytt liv och hjälpa och sen packa och hjälpa dem.
Även om mardrömmar och minnen plågar Tjocki, så väger nuet och hans liv i Sverige upp för det dramatiska han har gått igenom. Men hur gör man då för att glömma? För Tjocki blir det lättare när han inte följer nyhetsutvecklingen i Syrien. Det gör honom bara ledsen. Istället försöker Tjocki se på svensk tv så han får öva språket.
Att man blir ledsen, att man vara orolig hela tiden om sina föräldrar. Och man kan inte glömma och fortsätta sitt liv. Alltså jag studerar eller jag tittar på någon program på grund av att jag vill lära mig språket. Så om man tittar på nyheter, om man lyssnar på dem, så man tänker på något annat. Man glömmer språk. Det är nytt språk. Jag behöver praktisera mitt språk. Jag behöver, om jag vill prata med mina grannar, så att prata någonting positivt. De vill lyssna på mig, men de vill lyssna på någonting att få till dem några glädjetänker. Mm. Inte bara om Syria, att jag har min kusin som har dött. Inte bara någonting som negativa känslor.
Det sa Tjocki som har flytt från kriget i Syrien, och det var Nanna Olasdotter Hallberg som träffat honom. Filip Arnberg, psykolog, vad säger du om Tjockis taktik att försöka glömma för att kunna fortsätta sitt liv?
Jag tror att det är en väldigt vanlig taktik. Jag tycker att det är en väldigt mänsklig önskan att slippa tänka på det som har varit otroligt svårt i ens historia.
Mm. Mardrömmar och plågsamma minnen som gör sig påminda har väl i princip alla som kommer från ett krig. Var går gränsen för att det ska kallas för posttraumatisk stress? Så?
Det finns inte någon tydlig gräns, men vi brukar prata om posttraumatisk stress när en person upplever att minnesbilderna tar över och du känner att du kan inte hantera dem. Du måste pausa det du gör eller avbryta det du håller på med, och du kan inte leva det liv som du annars skulle ha levt på grund av att de här minnena stör dig så mycket.
Mm. Finns det en risk att man håller minnena mer vid liv om man pratar mycket om dem?
Ja, på ett sätt så är det ju så. Men om vi går tillbaka till den här liknelsen med en minnesbild som en film med ett högtalare surround-system, så vill ju jag tro att det är en bra sak att hålla minnen vid liv så länge du kan hålla känslovolymen ganska låg. Då har du ju med dig en komplett historia av vad du har varit med om, men du övermannas inte av dina känslor när du tänker på de här minnena.
Det är ju inte så länge sedan som vi ofta fick rådet att glömma när vi har varit med om hemska upplevelser. Du har haft ett missfall, glöm det där barnet, eller glöm den här killen som du var jättekär i som dumpade dig, eller glöm den här traumat som du har varit utsatt för. Hur ska man förhålla sig till ett sånt råd?
Ja, det är ju en välmenande önskan, tror jag. Vi har ju alla från stund till annan ganska många svåra saker att hantera. Och det vore väl skönt och välkommet om vi skulle kunna bara arkivera en del av de sakerna och liksom inte behöva syssla med dem. Och det är också ganska vanligt när vi träffar personer som har varit med om hemska saker, att under det första året eller de första två åren så säger de själva att nej, men jag hinner inte ens tänka på det här. För jag har så många andra saker som jag måste hantera. Det är försäkringsärenden, det är domstolsprocesser, det är polisutredningar och många praktiska saker som måste hanteras. Så i den här personens fall så kämpar han med att lära sig ett nytt språk, att komma in i ett nytt samhälle. Och jag kan förstå honom att han tycker att nej, men jag har så mycket på mitt bord nu. Jag orkar inte ens hantera också de här sakerna. Så att lägga undan dem tillfälligt, det verkar vara ganska vanligt. Det som är viktigt att tänka på då är att det kan komma en tid senare när personen har fått saker och ting på plats, att minnena kommer tillbaka med lite högre volym, så att säga.
Mm. Så som psykolog så skulle du aldrig råda en patient att försöka glömma det där och vänd blad nu?
Nej, det skulle nog sitta väldigt långt inne. Min förhoppning är ju att de som jag träffar lyckas gå vidare i livet med vetskapen om vad de har varit med om. Men med en minnesbild som inte har tagit personen i sitt grepp, va? Utan att de själva kan tänka tillbaka på den här händelsen på ett sätt som mer liknar vanligare.
Mm. Till sist då, vad kan du ge personer som plågas av smärtsamma minnen men som kanske inte har posttraumatisk stress? Finns det något gott råd som du kan ge?
De allra flesta människorna kommer ju någon gång under livet vara med om en potentiellt traumatiserande händelse. Men det behöver inte vara farligt, för att de allra flesta klarar sig. Och det som de flesta gör för att hantera den här typen av jobbiga händelser, det är att de pratar med andra. De pratar med sina närstående, med vänner. Ibland kanske de får större förståelse från sina kollegor för att de delar liknande erfarenheter. Men kort och gott att dela sina upplevelser med andra personer.
Det sa Filip Arnberg, psykolog och docent i psykologi vid Uppsala universitet. Och här i studion finns nu Oskar Henriksson, psykolog från Psykologifabriken. Hej och välkommen till Kropp och Själ.
Tack så mycket.
Hur ser du på glömskan som en form av läkande?
Ja, det kan det ju vara på ett sätt. Om vi ser att glömska egentligen är att det har blivit ett minne som har konkurrerats ut av ett annat. Så att glömska är ju egentligen inte så mycket mer än att någonting annat har tagit överhanden. Om vi tänker på vår hjärna som ett internet, eller vårt minne som ett internet. Så allting som vi går runt och upplever i världen är som så här sökningar in i vårt gigantiska fält där olika minnen poppar upp liksom. Och sen så är det viktigt för oss att ha liksom relevant sökning längst upp i det där. Och då vill vi ju ha liksom de sakerna som hjälper oss bäst i en given situation. Det ska komma upp först och snabbast och så vidare. Och då har vi ju fortfarande de andra minnena, men de kanske bara är lite nedprioriterade.
Mm, de har kommit längre ner. Det är lite kommersiella budskap som har kommit emellan där.
Ja, precis. Precis. Det är någon som sponsrat in sig själv på en högre plats i rummet. Så.
Ja, men vilken betydelse har det då för den här placeringen om man medvetet försöker undvika sånt som till exempel Sokris gjorde här tidigare?
Det finns ju en risk att det bara göder toppplaceringen i minnet. Att du liksom... Ja, men som, jag tänker att alla har väl haft någon så här olycklig kärlek någon gång och så, nej, jag ska inte tänka på den här gamla, härliga, underbara personen som jag har haft alla de här trevliga stunderna med. Och då är det som att den bara kommer högre och högre upp i sökfältet istället för att bara, ja, den var härlig, det var en trevlig stund. Nu går jag vidare och tittar på alla de här sakerna. Och så öppnar man upp för de upplevelserna och så får de sökningarna möjlighet att ta plats i ens skall.
Men vilken betydelse har du så här fotografier och souvenirer och sånt? För man tycker att man kommer bara ihåg de tre semestrar som man har haft köpt souvenirer med som står i köket.
Vad menar du?
Alltså, de måste ju ha en viss betydelse just att man har grejer som gör att man påminns om händelser och sånt där.
Ja, och det kan ju faktiskt vara väldigt positivt. Som nu med sociala medier så kan vi ju gå tillbaka och utsätta oss för de här sökningarna in i vår minnesbank då och liksom påminna oss om alla de här sakerna. Och det finns ju en risk om vi börjar liksom älta och grubbla kring det här. Bara, att vi håller på att problemlösa. Varför löste inte? Varför gav jag inte mer i den här relationen? Eller varför hände inte någonting där? Men det finns också någonting positivt och det är att vi så här typ mer och mer utsätts för känslan och som den här metaforen om känslovolymen. Och så för varje gång vi tittar och faktiskt tittar och känner hur var det där egentligen och så känner vi känslan och så är det som att för varje gång så bleknar ju den där. Så bara, ja, jo, men det var ju trevligt men det var inte så trevligt. Och
så blir det liksom... varje gång man då rekonsoliderar och återlagrar det här minnet så blir det lite mindre... känslosamt.
Ja, precis. Och att du kan liksom gå vidare just för att du utsätter dig för minskan. Så det paradoxala här blir då att glömskan kan ju du komma åt via att faktiskt utsätta dig för minnet. Och det tänker vi också är liksom grunden i mycket av det mest beståndsverkande i KBT. Alltså att exponera sig för det obehagliga.
Det säger Oskar Henriksson, psykolog, och vi ska prata mer om en liten stund. För nu ska det handla om ett ganska ovanligt fenomen, nämligen att sakna förmågan att glömma. Och det är inte så oproblematiskt som det kanske kan låta.
If you could stick a camera in my head, then I think everybody would freak out. Like I can see my memories, you know. Starting in February of 1980 until now, it's like every day, every day.
En kvinna vid namn Jill Price sitter framför en tv-kamera och säger att den som kunde se inuti hennes huvud skulle bli skräckslagen. För där inne trängs minnen från varje dag i hennes liv sedan februari 1980. Minnen hon omöjligen kan glömma bort. Om du skulle fråga mig vad jag gjorde till exempel den 26 februari 2007 så skulle jag nog på en gång säga att jag inte har någon aning. Men skulle du ställa samma fråga till Jill Price skulle hon kanske svara så här.
Was a Monday.
How do you know it's a Monday?
Because I just do.
Det var en måndag, säger Jill Price. Hur vet du att det var en måndag, frågar en man henne. Jag bara gör det, svarar hon. Inspelningen kommer från en brittisk dokumentär gjord för Channel 4 och scenen utspelar sig i vad som ser ut att vara ett konferensrum. Mannen som frågar henne heter James McGaugh. Han är professor i neurobiologi och jobbar på University of California, Irvine. Året är 2000 och James McGaugh håller på att förhöra Jill Price om vilka datum olika händelser ägt rum. Till exempel när domen föll i fallet med O.J. Simpson.
Dates of the two O.J. Simpson verdicts.
October 3rd, 1995 and February 4th, 1997.
James McGaugh förhör Jill på mängder av händelser i vår tids historia och varje gång svarar Jill Price inom några sekunder, datum och även veckodag och hon ger rätt svar gång på gång. Anledningen till att James McGaugh och Jill Price möts här är att Jill har mejlat och bett om hjälp.
Well, Jill Price contacted me in the spring of 2000.
Det här är James McGaugh som idag är 86 år gammal och som befinner sig i sin hemstad i Kalifornien när jag når honom på telefon.
När Jill Price hörde av sig till honom våren 2000 så sa hon att hon hade problem med minnet.
If somebody told you that they had a memory problem, I know what you would think. You would think that they have an impaired memory. So I, without thinking about it, I said, well, I can direct you to a memory clinic. This is a research institute, not a clinic. And she said, no, my problem is that I don't forget.
Jill Price har alltså inte problem med dåligt minne som James McArthur tror. För hennes problem, säger hon, är att hon inte kan glömma. James McArthur går med på att testa hennes minne, men han är till en början skeptisk.
The basic principle of science is skepticism. That's the basic principle. It isn't true until you have evidence. So when she claimed that she had this ability, I think that my first view was, well, let's take a look and see. I didn't believe it instantly, but I tested her and I very quickly began to understand that she did have this ability.
Trots att han är skeptisk till en början så måste han rätt snart erkänna att Jill Price minne är något helt utöver det vanliga.
I've been working in the field since the 1950s and I've never heard of anything like this.
Nej, James McGaugh som studerat minnet sedan 50-talet har aldrig sett något liknande. För Jill Price menar att hon minns varje dag i sitt liv sedan hon var 14. Välj ett datum, vilket som helst, från 1980 till idag och Jill Price kan berätta vad hon gjorde då. Och nämn en känd händelse under den perioden och Jill Price kan med stor sannolikhet säga vilket datum den inträffade. Som till exempel händelseförlopp i tv-serien Dallas.
Who shot J.R. was on March 21st, 1980, but we found out who shot J.R. on November 21st, 1980. And I can tell you what I was doing in both of those instances.
Jill Price möte med James McGaugh den här vårdagen år 2000 blir startpunkten för många år av studier av Jill Price minne. Och hon blir den första som får diagnosen HSAM, som står för Highly Superior Autobiographical Memory. Översatt till svenska blir ungefär överlägset självbiografiskt minne. Jill Price är glad att äntligen bli tagen på allvar.
Somebody in the science world took me seriously. I was thrilled with that. You have no idea.
Det är inte så enkelt som att säga att en person med diagnosen HSAM minns allt den någonsin sett eller hört. Utan det som kännetecknar en person med den här förmågan är att de minns händelser kopplade till dem själva. I övrigt är deras minne inte så mycket bättre än andras. De presterar inte bättre i skolan och kan också ha problem med att minnas saker som inte intresserar dem.
Now, as a matter of fact, Jill Price, I tested her. She didn't even know the license number of her car. It's memories of her personal life experiences that are so strong, and that's what characterizes all of the people that we have met since.
Ja, för det har under årens lopp upptäckts fler personer med samma förmåga som Jill Price.
We don't know how many people in the world actually have this.
Det här är Craig Stark och han är också professor vid University of California, Irvine och är efterträdaren till James McGaugh. Idag är det Craig Stark som håller i den pågående forskningen om HSAM.
Our group has identified over 50 people worldwide who have it. That's not a lot. But how big that number really is actually a very open question.
Craig Stark berättar att deras grupp identifierat drygt 50 personer med den här minnesförmågan, men att det är svårt att hitta personerna eftersom det hänger på att de själva kontaktar forskarna. Men det verkar i alla fall vara en mycket ovanlig förmåga, men där fallen påminner om varandra. Att till exempel utan ansträngning kunna säga på vilken veckodag ett datum föll på flera år tillbaka eller vilket väder det var en slumpmässigt utvald oktoberdag för många år sedan. En del beskriver ett system i deras hjärnor där minnen är sorterade i olika lådor där de lätt kan bläddra mellan olika datum.
If you remember on DVDs, you know, you could go to that scene selection and it would have several little like panels that are like little clips of the movie that are playing. And then they just go and select which one. So that was an analogy that one of the individuals used. That it's sort of like that. Memory is a double-edged sword here, and that having a better memory isn't always a good thing.
Nej, ett bra minne önskar sig många, och en stor del av dem med den här diagnosen trivs med sin förmåga. Men för alla är det inte positivt, säger Craig Stark. För anledningen till att Jill Price kontaktade James McGaugh den där gången för 18 år sedan
var för att hon ville ha hjälp.
It's made life extremely emotionally difficult at times. Well, there's a lot of complex emotions that go along with not being able to, you know, forget.
Jill Price berättar i en dokumentär gjord av Channel 4 att hennes minne gjort livet svårt. Att hon ständigt lever i det förflutna och att hon ältar saker som hänt och val hon gjort.
And I always am thinking about, God, if I had just not done this, then this wouldn't have happened. And it's harder as your life, as years have gone by, because there's so much stuff.
När man har gjort hjärnröntgen på personer med överlägset självbiografiskt minne så kan man se vissa förändringar i hjärnan jämfört med kontrollgrupper. Men det är ännu inte klarlagt vad förändringarna innebär, om det är en orsak till deras minnesförmåga eller kanske en effekt. Forskarna har också kunnat hitta en viss koppling till OCD, tvångssyndrom, men inte heller där kan man ännu säkert säga om eller på vilket sätt det spelar in. Det finns de som säger att Jill Price minne är ett resultat av en besatthet av hennes förflutna från hennes sida och att hon minns så bra just för att hon hela tiden repeterar minnena i hennes huvud. Men James McGaugh tycker att det är en allt för enkel förklaring.
Well, you can be obsessed with your past if you can remember it. So what's the cause? You can only think about your past if you can remember it well. She remembers it well, therefore she can think about it. You and I think about the past also, but I don't think that you can tell me what you were doing on Tuesday, March 23rd, 2001.
En förutsättning för att vara besatt av sitt förflutna är att du minns det till att börja med, säger han. Och tillägger att det finns många som ältar det förgångna, men som ändå inte kan veta vilken veckodag saker och ting inträffat. Jill Price själv reagerade starkt på teorin om att hon skulle vara besatt av sitt förflutna och att det lett till hennes minnesförmåga. Hon menar att hon inte gör någonting aktivt för att komma ihåg, att minnena bara finns där. Men att minnena i sin tur sen skäl allt för mycket av hennes fokus.
My memory has ruled my life. There's not one day that I'm not like stressed out about something or thinking about something from 20 years ago that means absolutely nothing today but still bothers me or still upsets me or still pisses me off, and it's ridiculous. But you know, it's like yesterday.
Det går inte en dag utan att jag tänker på något som hänt för kanske 20 år sedan men som fortfarande gör mig upprörd och känns som igår. Det sa Jill Price och det var Olivia Sandell som berättade om henne och hennes oförmåga att glömma. Nu har vi med oss Mikael Johansson, professor i psykologi vid Lunds universitet. Hej och välkommen till Kropp och Själ.
Hej, tack.
Till att börja med, vad tänker du om den här HSM-diagnosen som vi hörde om? Hur etablerat är den?
Ja, det är otroligt fascinerande med dessa fall av extraordinära minnesförmågor. Det är fortfarande nytt. Det är 6 identifierade fall för några år sedan och nu är det redan uppe i ett 50-tal. Så forskningen går ju framåt.
Vad kan ni forskare lära er då av en sån person till exempel som Jill Price som inte verkar kunna glömma bort sånt som hon har varit med om?
Alltså jag tror den här kopplingen till tvångssyndrom är lite spännande. Man skulle kunna normalt sett när någon kan lära sig så här mycket episodiskt så kräver det enorma ansträngningar, men det gör det ju inte i det här fallet. Det är inte så att de sitter och pluggar sina liv så här, utan det måste vara till någon annan förklaringsmodell, och då skulle den här vanemässiga, rutinmässiga framplockningen och repetitionen av det här materialet kunna leda till konsolidering och starkare minne.
Mm.
Och det är i så fall nytt och potentiellt väldigt spännande.
Du jobbar med ett forskningsprojekt kring aktiv glömska. Vad är det?
Mm. Jo, normalt sett eller historiskt så har man betraktat glömska på ett sätt att vi människor är passiva offer för glömskans konsekvenser där minnen bleknar bort över tid. Men vi har tillsammans med flera andra labb i världen visar att glömska också uppkommer som resultatet av en aktiv mekanism, en adaptiv mekanism. Det tar sin utgångspunkt i är att all form av minnesframplockning är ledtrådsberoende, så vi söker i vårt minne med ledtrådar, ungefär som den där Google-sökningen som vi var inne på tidigare.
Mm, mm. Han har någon sökord.
Och problemet är att de, Ja, precis. Och problemet för oss är att de flesta ledtrådar som vi stöter på inte bara överlappar med det här önskade minnet, det vi är ute efter att plocka fram, utan det överlappar och reaktiverar massor med minnen och det skapar interferens som försvårar framplockning när det finns relaterade minnesspår. Mm. Ett exempel är att man försöker plocka fram namnet på en skådespelare i en film men kommer då på ett annat namn som blockerar tillgängligheten till det man är ute efter. Så en forskningsfråga har varit att förstå hur vi kan selektivt välja ut specifika minnen när vi har en sån enorm mängd lagrad information, kunskaper och händelser. Hur hanterar vi då interferens?
Mm.
Och mycket omfattande data tyder på att vi har kontrollfunktioner i minnet som underlättar selektiv framplockning av det önskade minnet genom att aktivt dämpa det där som är relaterat men just nu irrelevant. Alltså tävlande minnen helt enkelt. Det trycker vi aktivt undan. Och den långsiktiga konsekvensen av det blir glömska. En minskad, ja, mindre tillgänglighet helt enkelt.
Så att om ett minne har blivit borttryckt tillräckligt många gånger så hamnar det längre ner i listan?
Precis, och pockar det inte på uppmärksamhet längre. Och det här är ju verkligen adaptivt. Det minskar ju interferens från sånt som inte är relevant och underlättar framplockning av det som är relevant.
Mm.
Ett exempel skulle vara
fortsätt.
Jag tänker den nya PIN-koden till larmet eller något sånt. Då har man en svag representation av någonting som är relevant och så har man en stark representation av någonting som är helt irrelevant, det vill säga den gamla PIN-koden. För att hantera då framplockning av det svaga så dämpar man aktivt det gamla, det som är irrelevant. Mm. Och det sker en underlättad framplockning.
Mm. Men om man får liksom om man tänker sig att man bestämmer sig för att inte komma ihåg något, att liksom glömma, nu vill jag inte tänka på det här. Det brukar ju ibland då få helt motsatt effekt. Om man tänker sig att tänk inte på rosa elefanter fenomenet så här, då tänker du på det hela tiden. Exakt. Och kommer ihåg det extra väl.
Ja, nej, det fungerar ju inte alls faktiskt. Därför att den instruktionen kräver att hålla en representation av det du inte ska tänka på. Så varje gång du aktiverar regeln så repeterar du också det du inte vill minnas. Men det går att studera också viljemässig glömska genom att nyttja det här fenomenet att minnet är ledtrådsberoende.
Mm.
Och studera då om vi kan låta bli att minnas givet att vi använder oss av en ledtråd. Kan vi låta bli att minnas det associerade innehållet? Och det här är en intressant fråga då. Skulle man kunna rekrytera den här kognitiva kontrollfunktionen som inhiberar eller dämpar minnen som är irrelevanta? Skulle vi viljemässigt kunna engagera den här processen?
Och
det är intressant därför att det kan man. Det finns flera studier som visar att det är möjligt. Inte bara med neutralt material utan numera också finns det demonstrationer av att gå och trycka undan sådant som är emotionellt engagerande.
Och hur skulle jag göra då om jag vill glömma bort en jobbig händelse till exempel?
Ja, jag kan nog inte...
Jag har inte kommit på den
instruera dig
nivån.
Exakt. Nej. Jag skulle kunna beskriva hur man gör. Man lär försökspersoner ett material som bygger på en ledtråd och ett associerat minne. Man lär försökspersoner detta upp till ett kriterium som man vet att de har etablerat de här associationerna i sitt minne. Sen går de då in i en ny fas där de antingen blir presenterade för ledtråden i grönt och får i uppgift att plocka fram det associerade minnet, eller så får de ledtråden i rött och det signalerar då att de ska göra vad de kan för att undertrycka framplockning, alltså aktivt dämpa minnesframplockning.
Mm.
Och så gör man detta upprepat och så mäter man konsekvensen utav detta i ett avslutande minnestest där man testar minnet för alla de här associationerna. Och det man kan se det är att man ser ett förbättrat minne av kontinuerlig framplockning. Men det som är intressant är att man ser glömska som konsekvens utav nedtryckning. Alltså medvetna ansträngningar att trycka ner minnet leder till att det också blir mindre tillgängligt.
Mm. Oskar Henriksson finns fortfarande kvar i studion. Du, förmågan att minnas detaljer kan också påverkas av hur man mår. Om man är deprimerad så har man sämre förmåga på något sätt att...
Ja, precis,
har kontakt med sina minnen.
Precis, vad som kommer först och så är ju en annan fråga. Men det som är intressant med de här HSAM är att här låter det som ett problem, men för de allra flesta så är det en tillgång att ha väldigt specifika minnen. Det är snarare associerat med depression att ha väldigt vaga minnen. Det tyckte jag var en väldigt spännande sak. Och om man ska nysta upp det hon pratar om, så skulle jag nog särskilja de specifika minnena från grubblandet. Från specifika minnena, då har vi liksom, om vi tänker så här, mer uråldriga funktioner i hjärnan, alltså vi har synen, vi har känslan, vi har hörseln, vi har liksom så här, typ det vi märker. Och sen så har vi liksom evolutionärt sett sena sakerna om tankar och problemlösning och så vidare. Och det är ofta den som hijackar minnesfunktionerna, medan de här specifika grejerna gör att vi kommer närmare någonting som blir lugnare och lugnare rent emotionellt, att vi utsätter oss för de där liksom rena upplevelserna. Mm.
För vi fick ett brev till redaktionen här. Josefin, hon skrev att hon har väldigt få minnen från sin barndom jämfört med andra. Och hon var med om ett trauma när hon var. Hennes pappa dog när hon var 9 och hon stängde in sig väldigt mycket efter det känslomässigt. Hon hade en ganska olycklig uppväxt där efter det. Och sen har hon liksom velat minnas och komma ihåg allt med hennes pappa och kommer inte ihåg så mycket. Kan det vara så att ett sånt här traumatisk upplevelse också påverkar hur väl, vilken tillgång man har till sina minnen?
Trauma är definitivt inte mitt område. Men det vi vet är ändå att en obehaglig händelse vill vi ju gärna undvika. Det är lätt att vi hamnar in, precis som om det är läskigt med en spindel så vill vi undvika den. Om vi får panikattack på tunnelbanan så vill vi undvika tunnelbanan. Vi kan inte riktigt särskilja vad det var som var vettigt att undvika. Så vi kanske undviker lite för mycket. Sådär.
Mm.
Samma sak kan hända inne i huvudet med våra tankar. Så låt säga att vi har ett obehagligt minne. Och så vill vi inte tänka på det där. Och så börjar vi undvika det. Men det som är väldigt tydligt ute i verkliga världen, att undvika en tunnelbana, blir väldigt grötigt inne i skallen. För helt plötsligt ska du börja undvika ett minne. Och hur ska den här sökfunktionen som vi pratade om kunna särskilja vad jag ska undvika och vad jag inte ska undvika? Så då kan vi se att en person kan börja undvika lite väl mycket av egna tankar och minnen och bli då lite mer generell. Och då får vi det som vi kallar liksom en minskad minnesspecificitet som är associerat med depressioner.
Mm.
Lyckligare personer kan på en fråga till exempel berätta om ett lyckligt minne, svara mer avgränsat i tid och plats, medan en mer deprimerad person är så här: ja, det är väl på semestrar så är det väl lyckligt.
Mm.
Så liksom.
Precis, det finns inga detaljer med, för man är liksom inte riktigt på plats där
i
minnet.
Exakt.
Ja. Men du har varit inne på lite grann, kanske har rört till det här, men om man vill glömma bort någonting man har varit med om, ska man försöka tänka mycket på det då, eller tänka lite på det, eller hur?
Ja, men det är lite snårigt, får man säga. För det man vill göra är att försöka undvika att grubbla och älta kring det, alltså att så här, typ problemlösa, alltså tänker man så här, typ, vi hade en dålig barndom, och så ska man försöka problemlösa sin egen barndom, alltså det är dömt att misslyckas. Men det som däremot kan funka är om det är så här, typ, men vad hände egentligen? Hur kändes det? Hur såg det ut? Vad var liksom de olika situationerna? Och sen ska man göra det med någon eller med någon annan, och då kan vi, låt säga att du sitter och pratar med en vän, och så drar du bort från att liksom älta med den här vännen in i att så här, bara, hur såg det ut? Och liksom så här, bara, hur kändes det? Och så kommer man till liksom känslan, upplevelsen av det. Då får du, det paradoxala då, att du får ett nytt minne kopplat till de här ledtrådarna som vi var inne på, sökningarna, som associerar att nästa gång man tänker på den här dåliga barndomen, då bara, jag minns att jag satt i köket och pratade med min goda vän om min besvärliga mardröm och alla känslorna som kom upp där. Och då kanske det börjar konkurrera. Och då kommer det högre upp i sökfältet, och då får vi en aktiv, eller då får vi den här glömskan.
Och då har den här rekonsolideringen av skinnet skett, att man har fått in en annan information som var en liten skönare situation.
Precis, för det är det som är det luriga här, att vi måste liksom bättra på minnet.
Tack så mycket, Oskar Henriksson, psykolog på Psykologifabriken, och tack också Mikael Johansson, professor i psykologi i Lund, för att ni var med i dagens Kropp och själ om den läkande glömskan.
Vi slutar där idag men är tillbaka nästa vecka där vi tar upp en mycket omdiskuterad fråga, nämligen surrogatmödraskap. Det är inte tillåtet i Sverige. Nyligen slog regeringen fast detta, men faktum är att det trots det föds ungefär ett svenskt barn i veckan med hjälp av surrogatmödrar. Är detta en fråga som sprungit ifrån lagstiftarna, och vilka är det som skaffar barn på det sättet? Missa inte nästa veckas Kropp och själ. Moa Sultanian Magnusson, Clara Loden, Olivia Sandell, Viola Nilsson, Sandra Pettersson och jag som heter Ulrika Almarsson Neideman säger nu tack och på återhörande.
Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app, Sveriges Radio Play.